tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Varsågod, Olof.
Guds ord som vi får ta del av idag, det är som Eva sa, det är hämtat ifrån Johannes första brev från 4:e kapitlet. Och det är de 10 första verserna kapitlet som egentligen är två olika ämnen, två olika texter med två olika rubriker. Och det första ämnet för den första avdelningen är sanningens ande eller villfarelsens. Och den andra är kärleken från Gud. Och det kan låta som väldigt olika ämnen, men att det finns en viktig koppling mellan de här, som är viktig och avgörande för vår tro och för vårt uppdrag som församling. Jag ska återkomma till det. Jag läser först de 5 första verserna från det 4:e kapitlet. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som kommer från Gud, som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som inte bekänner Jesus är inte Guds, är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. Ty han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen, och därför talar det som världen, och världen lyssnar på den. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Ja, det är den gamle aposteln som talar, Johannes, som ibland kallas för kärlekens apostel. Och kärleken är ett stort tema i inte minst i det här brevet som texten hämtar ifrån. Och han börjar till de troende han skriver till. Han börjar med att säga mina kära. Och det börjar han också den andra avdelningen med, som vi också ska komma till. Den gamle aposteln, han har omtanke och omsorg och kärlek till brevmottagarna, till de troende. Men omtanken och kärleken måste ibland också ta sig uttryck i en varning. Och det är det som han kommer med här. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om de kommer från Gud. Han säger, gör inte en dygd av att vara okritisk. Det kanske är något som ibland är förekommande i kristna sammanhang. Vi vill vara så inklusiva, så toleranta, att vi inte prövar. Och varför kom Johannes? Varför finns det anledning att utfärda den här varningen? Jo, han konstaterar, många falska profeter har gått ut i världen. Det gäller ju förstås den världen vi lever i världen i allmänhet, som Bibeln säger är den ondes våld. Att därifrån kommer ju inte det som kommer från Gud. Tänk på det som vi dagligen omges med. Men jag tror inte att det är riktigt det som är vad Johannes syftar på här. Utan han syftar på mottagarnas egna sammanhang. Röster som uppträder i kyrkliga sammanhang. Men som inte kommer från Gud. De kommer från världen. Och därför talar de som världen. Och världen lyssnar på dem. Ett eko av världen. Som världen lyssnar på. Och så kommer han till det avgörande testet. Han säger att varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Den ande som inte bekänner Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande. Ja, Johannes han berör här en irrlära som var förekommande just vid den tiden. Att Jesus inte var en sann människa. Den gudomliga Jesus var inte en sann människa utan ett andeväsende. Och att människan Jesus och den gudomlige Kristus var två olika väsen. Det kanske inte känns som att den har någon stor aktualitet för oss just nu. Idag är det förmodligen mer förekommande att man tonar ner det gudomliga hos Jesus. Att Jesus kanske inte utförde mirakler, kanske inte uppstod från de döda. Han var inte ofelbar, men han lärde oss mycket fint och bra. Den ande som inte bekänner Jesus så som Jesus själv uppenbarar sig är inte från Gud, kan vi nog konstatera. Jesus, han frågade sina lärjungar vid ett tillfälle: vem säger ni att jag är? Och Petrus svarade då: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Men är detta verkligen en aktuell fråga idag? Alla i kyrkorna bekänner väl Jesus? Är det inte så? Jag skulle önska att det var så att det överallt fanns en frimodig bekännelse av Jesus Kristus. En klar uppfattning att Jesus är det centrala. Och att det kommer till uttryck i kyrkornas kommunikation med omvärlden. Men jag tycker att jag ser mycket material. Man går in på en kyrkas hemsida. Man tar del av material som kommer i brevlådan. Och det handlar om väldigt mycket annat. Men man får leta mycket, kanske för att hitta en bekännelse om Jesus Kristus. I den bemärkelse vi strax ska komma till. Och varför är det så? Jag tror att det är så att Jesus blir väldigt lätt problematisk på grund av sina anspråk. Och man vet inte vad man ska säga om Jesus. Vad kan man säga som upplevs som relevant av de människor man vänder sig till utanför kyrkorna, frågar man sig kanske. Vad kan man säga som inte genast uppfattas som anstötligt? Anstötligt, ja. Jag tänker på när Jesus en gång var fram i templet och togs emot av den gudsmannen Simon, och han säger att detta är ett tecken som väcker motstånd. Men vad är det för ande som råder? Är det förvirringens ande, villfarelsens? Så vi sammanfattar den här första avdelningen med att Johannes han talar om sanningens ande och villfarelsens ande. Och han säger att så kan ni se vilken ande som är. oss in på den andra texten som alltså i kapitlet kommer direkt efter denna. Och de verserna läser jag nu. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Kärlek är ett populärt ämne. Det sjungs mycket om kärlek. Det är ett tacksamt ämne. Och världen talar också gärna om kärlek. Men vad menas egentligen med kärlek? Och framförallt, vad menas med Guds kärlek? De här orden, de innehåller de berömda, ofta återgivna orden. Gud är kärlek. Att det uppenbaras för oss att Gud är kärlek, det är så stort, det är så viktigt. Det är någon har sagt att i en del av det som uppenbaras om Gud, där Gud själv uppenbarar för oss i sitt ord, så får vi se hans kraft, hans makt, vi får se hans arm. Ibland får vi se hans visdom, vi förstår hans tankar, hans sinne. Men det som är här uppenbaras för oss, det är Guds hjärta. Vi rör vid Guds hjärta och det går in i oss med mycket vördnad. Vi läser också att detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och det är gott. Men det är inte hela versen. Det är inte hela versen. Utan den fortsätter. Han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Detta är budskapet om kärleken. Och vi kan lägga till också att detta är bekännelsen om Jesus. Han som kommit som ett försoningsoffer för våra synder. Och här är det som ofta blir problematiskt. För villfarelsens ande bekänner inte gärna Jesus som ett försoningsoffer och talar väldigt lite om våra synder. Det finns ett budskap som gärna lyfter fram att Gud är kärlek, att han älskat oss, men som stannar vid det. Det finns inte mer att säga. Gud älskar oss, men han tycks sitta på sina händer. Och det är inte det glada budskapet, evangeliet. Guds kärlek, säger evangeliet, driver honom till handlande. Det kostar honom något, hans kärlek. Det kostar honom oändligt mycket. Och här är någonting som är ett stort mysterium egentligen. Att eftersom Gud som en gång var Gud som en gång, ska vi säga, innan Gud skapade världen, var fullkomligt lycklig och tillfreds, inte beroende av något. Han skapade världen och människorna föll i synd. Och Gud kunde gjort sig av med människorna. Men eftersom Gud en gång, efter sitt eget gottfinnande, efter sitt eget beslut, fäst sin kärlek vid människor, som han vet är syndare, och som i en mening är förhatliga och anstötliga för hans rättfärdighet. Men eftersom han fäst sin kärlek vid människorna, så kan han inte nöja sig med mindre än att få föra den som han älskar till himlen. Och därför så står det att detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Vi hittar samma budskap hos Paulus i Romarbrevet. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Nu är det ju så att detta budskapet är obegripligt och helt irrelevant för var och en som inte vet sig vara syndare och inte vet innebörden i begreppet syndare. Jag tänker på den här gången när Jesus var inbjuden till farisén Simon som gäst, en måltidsinbjudan. Han låg till bords och det kom en kvinna som det står var en syndare, synderska i den staden. Hon ställde sig bakom Jesus, står det, och grät. Och hon vette hans fötter med sina tårar, torkade dem med sitt hår och smörjde dem med en olja. Och farisén Simon, han tänkte att om Jesus verkligen är en profet så vet han vad det är för slags kvinna som rör vid honom. Och då säger Jesus: Simon, jag har något att säga dig. Simon säger: säg det, mästare. Och så pekar Jesus på kvinnan och berättar hur hon har bemött Jesus och vad hon har visat uttryck för. Och han kontrasterar det mot vad Simon har undgått att göra, så att han har inte, du har inte gett mig en hälsningskyss, du har inte ställt fram något vatten till mina fötter, du smörjde inte mitt huvud, saker som man kanske gjorde utav artighet hos en besökare. Och så säger Jesus med de avgörande orden att den som har fått mycket förlåtet, han älskar mycket. Och så är det också att vi kan inte förstå innebörden i detta budskapet om Guds kärlek om vi inte också förstår vilka vi själva är och i vilken situation vi befinner oss i. Att vara syndare är att vara utestängd från Gud, också av eget val. Att vara en Guds förnekare, Guds föraktare. Att gå genom livet och inte ge akt på Guds vilja så som den har uppenbarats i hans bud till oss. Att gå med stängda öron och stängda hjärtan. Att gå vilse. Att vara syndare är att genom sin natur och sitt handlande vara under Guds dom. Av naturen är vi enligt Guds ord vredens barn. Att ta emot denna insikten, att inse detta, det är omöjligt för en människa utan Guds nåd. Det är bara genom ordet och anden som detta kan ske. Och därför, det här är viktigt, därför så kräver förkunnandet av evangeliet i våra kyrkor, det kräver tro. Det kräver tro att förkunna evangeliet. En tro på att när vi gör det, att Gud gör det som bara han kan göra. Vi kan tala ord som inte kräver något ingripande från Guds sida, som kanske klingar välbehagligt i människors öron, som tar upp ämnen som kanske är viktiga men som inte egentligen berör just detta, evangeliets kärna. Det finns en frestelse att vi lägger ner den förkunnelsen, och det är en otros frestelse. Därför att för att tala om detta så gör vi oss beroende av Gud. Att Gud gör detta begripligt för människor. Att Gud genom sin nåd öppnar människors hjärta för detta. anden ska få överbevisa människor om att de är syndare, så måste vi tala de Bibelns ord som anden kan bruka för detta. Och om anden ska leda människor till tro på Kristus, så måste vi tala om det försoningsoffer som han har gjort, som Jesus gjort. Till Korinterna skrev Paulus: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Jag kan sammanfatta detta med att Guds kärlek uppenbaras i det att han har sänt sin son till försoningsoffer för våra synder. Guds kärlek är inte en kosmisk kraft som kommer i kontakt med, utan mycket, mycket mer konkret och mer personlig. Och den förutsätter en insikt om synd för att ta sig emot. Två tillämpningar. Först en som kanske främst gäller kyrkan, församlingen. Vi ska inte förvänta att vårt budskap tas emot med världens applåder. Det är en stor fara i att som Kristi kyrka sträva efter eller att förvänta popularitet. Jag menar inte att man ska gå in för att provocera. Men man ska inte heller styras av att vara till lags. Troheten till Herren och hans ord är det viktiga. Och kristna församlingens uppgift är att föra ut evangelium om Jesus som är korsfäst. Och så en andra tillämpning som är mer personlig för var och en. Guds ord talar om för oss att Gud har en kärlek till syndare. Vi kan bekänna vår synd inför Gud och vara älskade av honom. Han har åtagit sig att ta hand om synden. Han har sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Han har sänt honom. Gäller detta dig? Har du sagt ja till Gud på hans villkor? Att ta emot det han erbjuder? Guds förbund med dig som människa är knutet till hans son. Och i det förbundet ligger så mycket mer än förlåtelse för synder. Det står att han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och löftet är att det inte finns något som kan skilja oss från denna kärlek i Kristus Jesus. Och att på så vis vara delaktig utav detta, det gör att vi kan instämma med Johannes, antingen nu eller kanske så småningom när detta fått växa hos oss. Då kan vi instämma där han säger så här: vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Och detta är för, de här orden, de är för mig något av det mest fantastiska som står i Bibeln. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. Det finns något definitivt i detta. Vi har lärt känna. Men det finns också ett samklang med att vi här lever i tro. Vi tror på den kärlek som vi har lärt känna. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. den som tynges ner, de rätta orden tala kan, som tröst och styrka ger. Åt syndare till salighet han gav sin son sitt ord, och än i sin barmhärtighet han dukar nådens bord. Ja, Gud är kärlek, sprid det ut bland människor på vår jord, att alla jordens folk till slut får höra glädjens ord. Lär oss, o Gud, ditt ord idag med lydnad ta emot, och i ditt rikes tjänst oss tag, o Herre Sebaot. Vi är tillsammans.